ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Smile, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
Tack så mycket, Paul. Kul att vara här igen.
Ja, du var ju en av mina riktigt tidiga gäster och det är... Om vi backar bandet lite till så här det avsnittet, för vi kände ju inte varandra alls. Utan Nej. Vi hade sprungit på varandra vid typ 3 tillfällen och första gången jag sprang på dig så här, ah, jag skulle vilja ha med dig i podden. Och det var ju här i studion.
Precis.
Sen satte vi oss och sa vi ska gå djupt.
Ja, exakt. Och, vad sa du? Du kallar mig Turban Life efter det.
Och jag döpte ju dig till filosofen också i avsnittet.
Jag blev lite chockad. Jag gick in och skulle lyssna på avsnittet och så stod det där, Smile Alojic, filosof. Okej, fet titel.
Men jag gillar det, för det var ju verkligen det här lite mer i avsnittet var ju det, jag tror att, för jag har fått höra det av fler som av mina vänner som lyssnar på avsnitten sa också att de fick en väldigt annorlunda bild av dig. Mm. Och det vet jag att jag sa när vi var klara med, jag bara, det här kommer förändra folks synsätt på det om de nu har den här förutfattade meningen av Paradise Hotel Smile.
Ja, såklart.
Men det har ju hänt så otroligt mycket runt dig efter det. Alltså du har dels blivit programledare i Paradise Hotel, du jobbar stenhårt med PT-andet, du har gjort 2 e-böcker va?
2 stycken e-böcker, exakt. Men jag jobbar på en fysisk bok nu också, min första kokbok då. Och som också kommer heta Eat Like Smile, precis som e-böckerna, för att hålla det liksom enkelt.
Ja. Men vad var det som gjorde att du fastnade just för maten?
Jag har alltid gillat mat, jag tycker om att laga mat. Och så kände jag bara så här, men träning och mat går hand i hand. För att liksom uppnå grymma resultat i gymmet så måste du ha en bra kost, sköta kosten. Liksom jag brukar säga att tränar du stenhårt 6 gånger i veckan men äter skräp, så är det ju bättre att du bara tränar 3 gånger i veckan men ha kosten on point. Du kommer få bättre resultat. Men kan du liksom köra 5 gånger i veckan och hålla kosten, så kommer du uppnå resultat som du trodde var omöjliga liksom. Så jag tänkte så här, hur kan jag ta min kunskap om träning och det här lilla man behöver veta om mat, för jag är väldigt noga med att säga att jag är ingen expert i köket, och det är det jag tror tilltalar väldigt många, att okej, de tänker, kan Smile göra det här? Han har ingen bakgrund, han inom liksom matlagning. Kan han göra det, då borde jag också kunna göra det. Och det är det jag vill visa med de här enkla 15 minuters recepten som har väldigt få ingredienser, som är nyttiga, goda och som kommer ge resultat.
Hur skulle du definiera bra kontra dålig mat? Precis det du sa, så om du käkar skräp eller liksom äter bra. Hur separerar den linjen? Det är den simplaste frågan på ett sätt. Men samtidigt vet jag också, det vet du säkert med, det är där det råder så otroligt mycket missförstånd. Vissa kan tycka att, men vadå, jag tog liksom ris till min kebab istället för pommes frites och därför blev det helt plötsligt jättenyttigt.
Precis. Alltså jag förbjuder absolut inga klienter att käka typ en burgare eller något sånt. Jag bara byter ut vissa saker så den blir lite hälsosammare. Så låt oss säga att chili bearnaisesås, det är någonting som är väldigt vanligt, populärt, alla tycker det är gott. Man kanske skippar det och kör istället riktig chili och vitlök. Hacka det, stek och kanske... det man ska äta i det, så den får lite mer smak av liksom naturliga råvaror, istället för att du ska ha massa såser som innehåller 500-600 kalorier per 100 gram som man lätt kan få ner sig under en måltid. Så det är lite sådana grejer, istället för att äta ljust bröd, bara mörkt bröd, men jag bara byter ut sådana små saker egentligen. Och det vanligaste misstaget folk gör när de vill komma igång med träningen och börja käka nyttigt, det är ju att de äter alldeles för lite. Och hörde det här om dagen, hörde jag om en ny diet som kallades svältdieten. Du skulle svälta dig i 2 veckor. Alltså det är helt sjukt.
Ja.
Och det som är sorgligt är att folk kommer ju ta åt sig av det här. Unga människor kommer ta åt sig av det här och lyssna på det här och gå på den här dieten. Jag vill ju visa att okay, men du kan äta tre sådana här måltider som är nyttiga, som är goda om dagen. Fortfarande komma i grym form. Och inte bara det. Det bästa med det är att det är inget start- och slutdatum. Jag hatar det här. Jag brukar säga att Train with Smile, det programmet som jag förespråkar, som jag pushar och sånt, det är inget program egentligen med ett start- och slutdatum, utan det är mer en livsstil som jag vill liksom förespråka. Och om du inte går för strikt, du vet, inte förbjuder dig själv att ta liksom en hamburgare då och då, eller ta en pizza eller något sånt, då kan du också hålla den livsstilen i flera år framåt och inte bara liksom, oh, jag pallar med det här 5 veckor, sen kommer jag aldrig orka det här mer.
Jag tänker, jag jobbade ju som PT förut i nästan 10 år. Då hade jag många, många konsultationer. Men det är väldigt ofta, det här var mer än ofta. Så det var, men det här var specifikt med en viss person, och hon sa det som typ alla sa. Men då var det just där att frågan var, måste jag verkligen tränas ofta? Måste jag gå till gymmet så här många dagar i veckan? Måste jag verkligen sköta kosten på det här sättet? Och det är så mycket jobb och det här kommer bli så jobbigt och så allting. Och då frågade jag, vad jobbar du med? Och säger sitt yrke. Hon var bra placerad på sitt jobb, om vi säger så. Hon hade jobbat sig upp. Och då säger jag så här, fick du den tjänsten genom att gå till jobbet en dag i veckan? Och det är bara skita i att ta ansvar på jobbet. Och hon, nej, jag har ju kämpat jättehårt och jag har slitit och jag har jobbat mig upp. Och så här, okej, men tänk att träning, det är samma sak. Du måste ge det. Och då föll poletten på plats. Hon bara, okej. Jag förstår. Jag sa, jag bara, du blir inte vd genom att inte befinna dig på jobbet, utan du sliter. Du offrar dina timmar. Precis. I veckan, och då uppnår det här. Och man måste se det som en, ja, men som du är inne på, en livsstilsförändring.
Ja, ja, men precis. Och det finns ju olika sätt att tänka på och se på saken. Det är också lite så här, när du går till arbetet så tänker du inte så här, oj, jag ska jobba 4000 timmar det här året. Det här var en timme av dem. Förstår du? Men ändå av någon anledning så tänker folk, vadå, 5 gånger i veckan i ett helt år? Åh, så mycket. Mm. Men varför tänker du inte istället, ja, men jag ska göra mitt bästa idag? Och nej, sen efter den dagen så tänker du, ja, men hur grymt som helst, jag gjorde det riktigt bra. Och så får du lite momentum. Så gör du dit imorgon, gör ditt bästa. Jag brukar säga så här, du måste förvänta dig att vissa dagar inte kommer vara lika bra. Du vet, vissa veckor kommer du ha en dipp, och du måste förvänta dig att det kan hända, men också förstå att precis som ett oväder så är det bara en känsla som kommer. Den försvinner också. Det är ingenting som är du, det vill säga. Det är någonting som kommer utifrån. Och när man kan se det ur det perspektivet, typ att okej, jag ska ge det här en chans. Jag vet, jag är medveten om att det kommer komma dagar då jag kommer bli sötsugen. Jag är medveten om att det kommer komma dagar då jag tappar motivationen. Men jag är också medveten om att det där är bara en temporär känsla. Det är inte jag. Så detachar man sig själv från det här negativa. Och så jag brukar tänka så här, jättemycket är sättet man tänker på och hur man lägger upp det för sig själv.
När började du själv jobba med just mindset? För det är det här handlar om. Att hitta rätt tankesätt och tankeväg för att ta sig igenom de tråkigare dagarna. För de kommer komma.
Ja, precis. Alltså jag tror, vi började ju prata om att jag var ju här en gång innan. Och det var 1,5 år sedan, va?
Ja, jag tror att det är det. Sommaren 2018.
Exakt, sommaren 2018. Tiden har gått förbi riktigt fort. För jag trodde inte att det var så länge sedan. Nej. Men jag skulle säga någon gång där i slutet på 2017, i början på 2018, någon gång där så började jag skifta mitt mindset. Och jag tror mycket av det var faktiskt i samband med att jag började läsa böcker. Jag började läsa mer och titta mindre tv typ. Och sen tror jag också det är en kombination av att jag alltid varit intresserad av att förbättra mig själv. Och varav jag antar mitt stora intresse till styrketräning kommer ifrån liksom, att man hela tiden vill uppgradera sig själv lite. Men det gick över från att bara vara något ytligt och fysiskt till också något innerligt och spirituellt och intellektuellt och så vidare. Så jag tror att det var en kombination av att okej, mitt intresse är att hela tiden förbättra mig själv, min omgivning, hjälpa till, i kombination med att jag började läsa böcker och fick lite tips på, oh, men, tänk så här, gör så här, agera så här.
Fan, då måste jag fråga, var det här emellan säsong 1 och 2 som du var med i nu i Paradise Hotel som det här hände?
Det var faktiskt säsong 2.
Var det under den? Eller?
Ja, under den.
Ja. Ja, för du var två väldigt olika personer, kommer jag ihåg.
Två väldigt olika personer.
Jag vet att missförstå mig verkligen, jag hade inga problem med dig i första säsongen du var med i.
Nej.
Men jag började uppskatta dig som fan, och jag kände, fan, han är ju det är en otroligt sympatisk person.
Tack.
Och jag menar också, jag tycker inte att du var osympatisk i första, men det var en stor förändring. Det var en väldigt, väldigt stor förändring på dig.
Ja.
Att man helt plötsligt så fick man med den här, fan, man vill ju bli polare med den här snubben.
Ja.
Det var ju så man kände när man kollade.
Jaha,
så det är därför jag undrar om det liksom hände däremellan, för det var just för att det var ett skifte.
Ja, men det var under liksom, exakt under 2017, och det var då vi spelade in den, och det var då det började, och även liksom inne i huset så började det lite sådana småtankar. För att jag började typ så här visualisera saker som inträffade, och sen när jag kom ut så tänkte jag så här, men fan, det ligger kanske något i det här, du vet, med att men att försöka hela tiden tänka positivt och visualisera, och såklart man måste liksom också kämpa och sträva efter saker, man kan ju inte bara liksom drömma, så det var liksom en kombination av både och. Men jag tror att när jag först började läsa en hel del i slutet på 2017, början på 2018, det var först då det klickade för mig. Jag tänkte, det finns något här.
Var det någon speciell bok som var lite...
Jag började läsa, den första boken jag började läsa var Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Det var faktiskt min första bok. Och de säger att det är bland de bättre böckerna när det kommer till self-help. Och liksom så här, mindset och allt sånt. Och jag tyckte att den var bra. Jag tyckte det var en grym bok att starta med.
Jag har hört mycket om den boken, och jag har läst otroligt mycket citat just ur Think Big and Grow Rich. Men jag har inte läst boken själv. Det är en ganska kort bok, va? Den är rätt tunn. Det är inte ens, eller är den väldigt tjock?
Ja, den är ju, jag tror ändå att den är 250 sidor.
Okej.
Okay. Men, nej, men den var bra. Jag vet att sådana böcker i Sverige säkert bland många kan anses vara liksom, ja, men klyschiga och lite så här. Men jag har jag ser på böcker lite som jag ser på träningspass. Jag kan inte säga så här, den här boken ändrar mitt liv, precis som jag kan säga det här träningspasset den 17 maj ändrade mitt liv. Men om jag tränar lite varje dag eller tränar 5 gånger i veckan, så kommer det sker en stor förändring efter 1, 2, 3, 4 år. Lite så ser jag på böcker. Om jag läser en timme om dagen 5 gånger i veckan, så kommer det ske en stor förändring inom 1 år, 2 år, 3 år. Och det är så jag tänker på böcker när jag ser på det. Och jag har själv märkt att sen jag började liksom läsa, så har det hänt en förändring utan att jag ens har tänkt på det.
Men det är det som är coolt med böcker. Alltså det är verkligen, det är som du säger, man kan läsa en bok, och ibland kan du ta med dig bara två små frön liksom.
Ja, men exakt.
Det förändrar väldigt, väldigt mycket, och det är böcker som förändrar ens synsätt.
Precis.
På livet. Det är därför jag tycker det är synd att folk inte läser mer. Alltså det är otroligt viktigt. Och vi snackar väldigt mycket om böcker, och du fick ju hem en rätt fet låda böcker ganska nyligen. Var det något, har du påbörjat någon av de böckerna som du fick hem?
Ja, det har jag. Jag beställde nyligen också nya. Ja. Jag beställde böcker för typ 3 och 5. Jag beställde typ så här 20-25 böcker. Men böcker är ingenting jag tycker är dumt att slösa pengar på. Nej. Tvärtom. Alltså, fan, folk har inget emot att gå ut och slösa 200 spänn på en grogg, men de kan inte köpa en bok för 200 kronor.
Ja, men exakt.
För det är lite så här, det är lite bizarrt. Men just nu läser jag en bok som heter Start With Why. Med Simon Sinek. Exakt. Och den handlar väl väldigt mycket om marketing och branding och så vidare. Jag tycker den är bra. Många böcker är också samma sak gång på gång. Du vet, du ser det här mönstret, de repeterar samma sak. Men fortfarande samma sak med träning. Det är ju samma sak. Du går dit, du tränar. Du kan inte bara liksom träna upp en muskel och sen bara, oh, nu är den klar, nu är jag vältränad för resten av livet. Du måste upprätthålla det också. Men när du väl har kommit upp till en nivå, kanske du inte behöver träna lika hårt. Samma sak med läsning, du kanske inte behöver läsa lika mycket. Det räcker kanske att du bara lägger ner en halvtimme om dagen istället.
Men du läser ingen fiktion va, utan du håller det mest till fakta?
Just nu har det varit mest exakt fakta. Jag har valt vissa kategorier. Jag är intresserad av typ marketing, jag är intresserad av branding, psykologi, olika motivationsböcker. Så det har varit mycket sånt. Men jag tror att jag kommer börja läsa lite mer fiktion. Säkert.
Någon favoritbok vad gäller just marketing och branding som har stuckit ut extra mycket för dig?
Jag tycker om en bok som jag läste nyligen som heter How to Fail at Everything and Still Win Big. Det är en författare som heter Scott Adams som har skrivit den, som är han är grundaren av den här Dilbert, om du vet vilken det är, Dilbert comic. Exakt, den här serien. Och han är liksom en grym marketer och så vidare. Och den tyckte jag var väldigt bra. Den tyckte jag var väldigt bra. Ibland så har jag sett, jag beställer böckerna från Amazon och jag beställer dem på engelska. Som kan ha påverkat mitt svenska språk, för jag börjar tänka på engelska när jag läser mycket. Men jag har märkt att vissa böcker som har sjukt bra betyg tycker jag är väldigt överskattade. Medan vissa som har lite, inte många reviews, har blivit mycket populära för mig personligen liksom.
Det där är lurigt med böcker. Det jag brukar göra när jag har beställt böcker, för att det är ganska många böcker jag har beställt det jag faktiskt inte har läst klart heller. För jag känner också att en bok, det är x antal timmar jag måste investera, precis som en serie. Om jag märker att den är dålig, då jag kommer sluta titta liksom. Jag kan inte bara fortsätta bara för att. Men det jag har gjort, om jag har insett efter kanske 50, 60 eller 100 sidor att boken inte når upp till vad jag vill, då går jag in och läser de dåliga recensionerna för att se om det är fler som har fått samma känsla som mig.
Okay.
Så att jag kollar typ om jag kanske tycker att den poängen kommer inte fram, eller det blir repetitivt, det kanske är dåligt skrivet. Då vill jag säga, är det fler som tycker det här?
Mm.
För att bara läsa de bra recensionerna, det gör jag gärna innan jag ska köpa den. Då brukar jag titta på det.
Okay.
Men när jag väl är missnöjd med något, då brukar jag gå in och kolla vad är det som gör att fler inte gillar den. Och det har också till slut blivit ett bra sätt för mig att kunna sålla i böckerna.
Sant.
Ja, alltså tittat, okej, fan, det här gillar jag inte på grund av det här. Så, just exakt, de kände samma sak. Den är för trög, det tar för lång tid innan man kommer till poängen. Det tjatas och tjatas. Och. Sen finns det ju böcker du öppnar och bara plöjer igenom dem som om det vore liksom en saga nästan.
Verkligen. Drar igenom det. Jag läste en Four Agreements, har du läst den?
Jo, men det var ju den jag rekommenderade direkt.
Du rekommenderade den för mig,
exakt. Miguel Ruiz.
Den tyckte jag var hur bra som helst. Alltså den var bara så här, man bara läste igenom den direkt. Den var inte tjock heller. Det var väldigt mycket olika synpunkter hela tiden. Så det var inte samma sak gång på gång. Men den tyckte jag var nice. Men böcker överlag, jag tycker det, jag personligen gillar det för att jag någon gång i framtiden hade velat skriva en bok. Kanske därför också. Du vet, den här kombinationen av nyfikenhet och intresse för något har bara gjort det väldigt bekvämt för mig. Sen tycker jag också det är ett skönt sätt att avrunda dagen på. Du vet, jag vill ju inte, jag tror det var du som också berättade det här för mig. Ja, men den sista timmen, sitt inte på mobilen. Nej. Sitt inte på datorn. Och så jag försöker inte göra det. Och där tänker jag också, ja, perfekt, då är det en timme då jag kan läsa istället. Och sen, det är ju fan 2020 nu, allting blir ju så jävla, det är så mycket teknologi, allting ska vara så nytt, fräckt. Då känns det nice att bara ta upp en gammal bok som fortfarande är någonting som folk läste för liksom 100 år sedan. Det känns väldigt mänskligt på ett sätt.
Men visst är det skönare att läsa boken än att läsa i mobil eller läsplatta?
Jag har aldrig läst i mobil eller läsplatta. Det är inte min grej liksom. Jag skulle inte palla det, nej.
Jag provade läsplatta. Jag tänkte jag måste testa och se. Men jag läste en halv bok som, fan, det går inte. Jag däremot har gjort det ibland att om jag har en fysisk bok så har jag vid vissa tillfällen fått ner den till mobilen också.
Mm-hmm.
Men då har det varit att vissa böcker är så jävla stora, jag orkar inte konka på en bok hela tiden. Små pockets är lätt, det är bara in i ficka. Men då har jag kunnat läsa vissa kapitel på tunnelbanan. Så det har hänt att det är några böcker där jag faktiskt har varvar om mobil och fysiskt. Men fysisk bok över, det slår allt.
Ja, exakt. Den andra grejen jag skulle kunna tänka mig är det kanske lyssna. Lyssna i så fall, hellre lyssna än läsa på mobilen. Tror jag att jag hade gjort.
Jag kan rekommendera en bok som du kan lyssna på, The Rise of Superman.
Okay.
Den är väldigt, väldigt bra. Den handlar om att gå in i flow. Det handlar om extremsportare, hur de gör för att komma in i flow. Och att de tar till och med upp folk som har nära döden upplevelser och hamnar i flow.
Flow som i
att gå in i the zone, att kliva in i zonen. Och det kan du göra antingen i träning, du kan göra det om du ska uppträda. Efter att ha läst den boken så fattar jag att varje gång jag körde stand-up så förstår jag varför jag kände som jag gjorde både före och efter. Att jag fick ett pirr i magen alltid några minuter innan jag skulle upp, och så slog det över, då hade adrenalin på slaget, fullt fokus. Jag gjorde alltid mina bästa gig när jag fick pirr i magen innan. Och sen kunde jag känna mig tom efteråt. Men det är också att när du väl har klivit ur flow, så du är uppe i ett speciellt rus liksom, och då är eftereffekten är att man landar lite.
Man landar lite.
Det är som en drog, alltså det är som att du får ett rus och sen får du liksom en
precis nedgång. Precis, men det märker jag ibland när jag gör studio, när jag kör Studio Paradise. Precis innan liksom, så innan vi ska köra liksom, alla kamerorna är riggade, all personal står bakom kamerorna, du vet, det ska vara one take, deltagarna är på plats och så kan man köra, så känner man den här, okej, nu är det dags, nu är det köra. Det börjar ju bli allt, vad ska man säga, man börjar bli bekvämare hela tiden för att man har gjort det flera gånger nu liksom. Men jag gillar den här känslan av att det är pirrigt liksom. Det får man ju stå lite på tår, du vet, man är lite förberedd. Och sen är det en skön känsla, det får en att känna sig lite levande typ. Alltså jag har alltid tyckt om att vara lite nervös. Jag gillar den känslan, jag minns när jag var yngre. Men du vet så, när man skulle typ kanske bjuda ut en tjej man var lite intresserad av eller något sånt, var man lite nervös. Jag tyckte alltid den känslan var häftig av någon anledning. Jag kände okej, men här ligger det något. Om jag känner mig lite nervös så känner jag mig lite levande. Det betyder att det är bra liksom, det är en bra dag.
Ja, men det behövs. Det är, jag har pratat med jättemånga där, både fighters och allt med just pirret. Det är bara ett positivt tecken. Det är att man går in i en... Någonting står på spel. Och det behövs.
Ja, för man vill ju inte vara för lugn, tänker jag. Vad är det man ska inför en fight, eller om du ska göra en tenta, vad du än gör liksom. För då kanske du blir lite för bekväm och överskattar dina förmågor och underskattar liksom din motståndare eller arbetet framför dig, så kanske du får sämre resultat.
Ja, jag tror att när pirret försvinner, då har lite kärleken till det försvunnit också.
Ja, men man ser det oftast, jag spelar ju fotboll innan, man ser det oftast i fotboll när ett väldigt dominerande lag möter ett lag som de förväntar sig slå med stora siffror, kommer de in lite kaxigt, du vet, så vi fixar det här. Det är då det andra laget, det svagare laget, får in liksom en boll i mål. Och så står alla som frågetecken, hur gick det här till? Ja, men för att man slappnade av. Så det är nog bra att alltid ha lite pirr i magen.
Det där får man ju tänka på, det var jag vet inte om det var EM eller VM, Spanien spelade, och att de skulle gå vidare hängde på att ett annat lag skulle förlora. Sen får de veta att motsatta laget har istället vunnit. Och då stod ingenting på spel under de sista 20 minuterna i den här matchen. Helt plötsligt gjorde Spanien mål på mål på mål på mål. Och var helt likgiltiga. De bara mål och såg så skitbesvikna ut. För de hade ändå
ut. Det var så världens tråkigaste målgest.
Ja, och det var så sjukt så att liksom, de hade inte riktigt presterat i de andra matcherna. Men jag minns det här, så blickar bara, okej, ett mål till. Och så bara, fan, det här är helt stört. Nu stod helt plötsligt bara... Ingenting stod på spel. Då slappnade alla av och bara
Ja. Men det är den också.
Ja. Men hur känns det att ha kört programlederiet? Det känns nytt.
Det känns bra. Nu har jag ju kört det sen jag började 2018, så jag är inne på det tredje året nu.
För jag tror att du började göra det typ ganska strax efter att vi gjorde första avsnittet.
Precis. Ja. För att när jag först gjorde det första avsnittet, då var Lingonligan ute. Och jag minns att du frågade mig, men du har gjort en häftig resa från liksom en docusoppa-deltagare till att hålla på med annat. Och då skulle jag precis börja programleda och det är kul, jag gillar det. Jag gillar att variera mycket, alltså, jag gillar att kunna vara kreativ och testa nya saker och göra nya saker. Det kan vara därför också jag hela tiden försöker utmana mig själv i typ, men vad säger jag, ska leda ett program eller nu som jag tog an mig den här kokboken och försökte göra det. Jag var ju hur nervös som helst i början. Jag var såhär, hur ska det här gå? Jag har ingen kunskap. Du vet, halva jobbet oftast, det är ju bara att övertala sig själv att du kan. Du måste bara tro på dig själv. Du vet, halva jobbet är bara att börja. Och tro på sig själv och ge sig själv liksom den här, vad ska man säga, förtroendet att du kommer misslyckas säkert, det kan gå fel, folk kan komma skratta åt dig för du gör dumheter och dittan dattan, men du kommer lära dig på vägen. Och lite så var det väl med programledargrejen också, du vet, att jag kommer kanske säga fel, du vet, det var live on tape, så man var tvungen att få till det rätt liksom. Det spelades in direkt efter avsnitten som kom ut, så vi satt ju där liksom med deltagare och att ja, men det här går inte att fixa till riktigt, så du måste få till det rätt. Så man var ju lite nervös. Men
hur jobbar du med såna här inre tvivel? För att alla har vi det. Mm. Alla har vi de här, kan jag verkligen göra det här? Det är alltid en grej som kommer upp. Och jag tror att i vissa instanser, där finns det inte alls, typ som på gymmet, tror jag inte att du kommer gå runt med tvivel i din träningskapacitet. Nej. Men helt plötsligt när det är, jag ska skriva en bok om mat. Okej, det här är inte riktigt mitt territorium. Men du gör det ändå. Vad är det som gör att du övervinner den här, ska vi säga, låt oss kalla det osäkerhet, i brist på bättre ord?
Jag tror att... Dels så tror jag att det, jag har lärt mig mycket genom gymmet. Så när jag först klev in på gymmet så var jag ju väldigt spinkig. Jag liksom var en rookie. Och jag tror att jag gick igenom exakt samma sak som alla går igenom när de är nya i gymmet. Man känner sig lite uttittad. Man är lite nervös. Man tänker, vad gör jag rätt? Kommer hända? Du vet, kommer det här funka? Men successivt så lär man sig och så blir man bättre. Och så märker man att okej, nu är jag liksom inte en rookie i gymmet. Nu är jag en av de här som jag, när jag först klev in på gymmet, såg de här grabbarna eller de här folket på gymmet, som jag märkte direkt att okej, de här har varit här länge, man ser på sättet de rör sig, tränar, så blev jag själv en sån liksom. Så jag tror att jag vet inom mig att jag måste gå igenom den här jobbiga perioden av att vara osäker och vara liksom lite rädd för att misslyckas och sånt, för att bygga lite självförtroende med tiden. Men sen tror jag också att jag har, min rädsla för att inte göra något är större och starkare än min rädsla för att bli
misslyckas
eller bli utskrattad eller något sånt. Så jag tror att det är väl den kanske största anledningen.
Mm. Fan, kul att du nämner det här med gymmet. För det var, jag hade ju en föreläsning här för typ ett halvår sedan snart. Och det var just din träningsmiljö och det handlade om min resa genom träning. Och när jag började rota det där insåg jag också hur mycket förtroende i mig själv som jag har fått från gymmet.
Gud ja.
Dels det här med att bara kunna stå på händer på en boll. Har du sett den bilden? Jag står på händer på en pilatesboll.
Nej, jag tror inte det.
Jag kan dra storyn snabbt. Yeah. Det började med att jag på PT-utbildningen fick vi stå på knä på en sån boll och min polare fick stå och hålla i mig.
Yeah.
Och jag säger till honom, jag ska stå på händer på den här. Han bara, du är idiot. Han bara, du kan inte stå på knä och du pratar redan om att stå på händer på den. Jag bara, nej, alltså jag lovar, jag kommer stå på händer på den. Uh-huh. Så jag började träna, började experimentera, lät jag skit mycket på bollen, blev bättre på att stå på händer, jobbade otroligt mycket core, ball, stabilitet, balans, så in i helvete. Men typ 1,5 år till 2 år senare så står jag på händer på den där bollen.
Yeah.
Ja, och det var bara, jag satte bara upp det, jag vet inte varför. Det blev en besatthet. Och när jag klarade det, då insåg jag att fan, bara jag tränar, vad jag än väljer att göra, bara jag övar på det, så kommer jag kunna klara av det. Och det blev världens motivation för mig. Jag har alltid haft med mig bollen i huvudet sedan dess. Att kan jag stå på ända på bollen, då kan jag en sak till och en sak till och en sak till.
Exakt, och jag tror 100% på det där. Det är lite, det är exakt det jag lever för, att alla kan egentligen göra vad de vill om de bara kämpar. Sen finns det ju vissa begränsningar. Låt oss säga att du är 1,60 och vill bli världens bästa basketbollspelare. Ja, förstår du? Då kanske det blir lite svårt. Mm. Men det finns ingenting som inte säger att du inte kan lyckas och bli bäst på något annat. Mm. Förstår du? Men vissa begränsningar finns det. Jag när jag var yngre önskade att jag hade en sjukt bra röst så att jag kunde sjunga skitbra. Men jag är inte född med en bra röst. Jag har inte det. Jag kanske skulle kunna öva upp den så att det blir någorlunda bra, men jag skulle aldrig kunna vara på den nivån som jag hade velat vara på. Därför får jag tänka lite annorlunda. Men vad har jag naturligt som är väldigt bra? Vad är jag bra på? Hur kan jag förbättra det? För som du säger, med hårt arbete så går ju allt liksom. Och man får bara egentligen lägga ner tiden. Det är det jag tror att många inte pallar. För att idag känns det ju som att de flesta vill ha saker jävligt fort. Du vet, man vill ha det nu. Och jag är själv liksom så här ett offer för det ibland, och vill liksom ha saker nu. Jag måste jobba jättemycket. med mitt tålamod. Det är en av mina svagheter. Men jag är medveten om det. Och när jag är medveten om det så kan jag jobba på det också. Så alltså, jag tror verkligen att vill man lyckas med träning eller med mat eller vad man än ger sig in på, om man jobbar hårdare än vad de flesta är villiga att göra, så kommer man bli bättre än de flesta.
Så är det definitivt. Jag tror att man ska inte glömma heller att det är en resa. Att det är en lång resa, det kommer ta sin tid. Jag vet, när jag höll på med stand-up så ville jag nog inte riktigt se resan. Jag såg bara destinationen hela tiden.
Yeah.
Man såg bara det här stora målet. Liksom. Och det, jag tror att sätter in i redan att det är en resa, det kommer ta sin tid. Sätt upp massa delmål, våga nå andra punkter än bara liksom guldet som finns i slutet av tunneln.
Ja, men precis. Och sen kan det också vara att många idag, kanske, jag får en feeling ibland av att många människor vill vara saker, inte för de själva vill det, utan mer för att det där är det heta just nu. Ja, men typ det är inne att vara en artist just nu, eller det är inne att vara en influencer just nu, det är inne att ha massa följare på Instagram och ditan och rattan, så det är det jag vill göra. Men innerst inne kanske de själva inte vill det, utan det är bara de här sociala trycken. De ser att alla andra gör det, det är det som är hype, det är så du får mycket likes, det är så du blir omtyckt, därför vill jag göra det. Och så försöker de, men eftersom de själva inte vill det så kommer det ju inte naturligt, så då räknar de bara timmarna. Förstår du vad jag menar? Låt oss säga att jag skulle vilja bli bäst i världen på att spela elgitarr. Jag har inget intresse av det, men det är det hetaste just nu. Vad fan, varje gång jag tog upp den gitarren kommer kännas som en evighet.
Ja.
Sen bredvid mig står det någon och spelar gitarr och han bryr sig inte ens om att vara bäst i världen. Han bara älskar att spela det. Och han sitter där 12 timmar om dagen och tycker att det går som en timme, du vet. Så då, du vet, det är sådana grejer. Du måste ju göra något som tilltalar dig. Du kan inte göra det som är hetast just nu på marknaden och följa trender och sånt typ. Det är därför jag tycker till exempel, du säger så här, men stand-up är något coolt som nu på senare tid kanske det har börjat bli lite mer hett. Men länge var ju stand-up någonting som egentligen inte var så jättepopulärt. Det var inte mainstream, det var liksom väldigt så här, udda. Det var inte, jag har inte träffat många som har sagt att jag vill bli världens bästa stand-up-komiker eller jag vill bli Sveriges bästa stand-up-komiker.
Du har träffat nu, men jag sa det för länge sedan.
Exakt, du sa det för länge sedan. Det är det.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, men det är intressant det där, för det är verkligen någonting som går i vågor. Det jag märker nu, jag hoppade av, det finns många anledningar till varför jag la ner, men en av dem var också, det var inte sjukt lätt att tjäna pengar. Nej. Nu har jag insett att fan, nu börjar liksom klubbarna ta betalt, nu får folk faktiskt pengar för att uppträda. Jag har ändrats lite i den världen, och ibland pockar det, ibland är jag sugen på fan kliva tillbaka, för det är en speciell grej att stå inför publik och få dem att garva.
Ja, och det är det jag tycker är kul. Jag har liksom inget intresse av själv att göra något sånt, men jag lyssnar på stand-up, YouTube, kollar på sånt, jag tycker det är kul. Men jag jobbar ju på en egen föreläsning för att jag tycker om att motivera folk och peppa folk, men också för att jag vill ha den här kontakten. Du vet, stå på en scen med folk som lyssnar och ha den här, du vet, det känns väldigt levande, du vet, det känns väldigt äkta. Och jag kan tänka mig stand-up är lite samma grej. Du vet, du står där uppe, du drar ett skämt, du kollar hur folk reagerar på det, sen navigerar du därefter, du vet. Du kan du känner dig lite sårbar, men samtidigt så har du ändå liksom en viss makt. Det är ett coolt samspel.
Alltså när man väl får ett sånt perfekt gig, det är en känsla som är, den går inte att beskriva. Alltså. När publiken, alla garvar, alla är på din sida. Det är, nej, men jag har några verkligen så här magiska minnen av när jag har kört stand-up, och det har varit helt otroligt.
Men det är lite som, jag kan tänka mig, det är lite som många DJs säger ju. Det är en underbar känsla när man spelar.
Ja.
Och man bara så här spelar och så kommer droppet och du ser hur alla bara liksom lyfter händerna och dansar till liksom din musik. Och det är en underbar känsla. Det är lite som en våg av kärlek. Och jag tror att samma känsla kanske uppstår när man gör stand-up eller när man föreläser eller när man...
Jag tror allting när man är som interagerar inför publik, tror jag. Jag tror det är samma i slutändan, är det samma. Det är samma typ av rus. Men hur går det med föreläsning? För jag vet ju att du har hållit på med det här i en period.
Jag är klar med den. Nu vad jag gör är att jag ska liksom plugga in den. Jag har min första föreläsning i maj.
Grymt.
Så det är grymt. Men jag har också lärt mig av mina misstag att inte ha för många bollar i luften. Nej. Så när jag började jobba med kokboken tänkte jag också, okej, nu måste jag fokusera 100% på det. Och sen när jag är klar med den, nu börjar jag bli klar, då fokuserar jag 100% på föreläsningen. För att jag tänkte på det här för någon dag sedan. Jag kom på en liten egen filosofi om livet. Jag känner så här, många säger att livet är kort liksom. Ja, men livet är så kort och du vet, flyger förbi och sånt. Men jag känner samtidigt att om du skulle verkligen dedikera, men låt oss säga 10 år, ett decennium, åt något, som jag till exempel har plan att dedikera 10 år av mitt liv åt fitness, hälsa och sånt. Nej, men jag tänkte på det här för någon dag sedan och så kände jag bara att det kändes som att jag knäckte lite min egna kod. Jag vet inte om man säger med meningen med livet, men liksom meningen med hur du kan hitta en väldigt stor mening i alla fall. Jag tänker så här, många säger så här, livet är väldigt kort och det flyger förbi och sånt. Och det kan stämma, absolut. Men livet kan också vara väldigt långt. Du kan också få ut väldigt mycket av livet. Och då tänkte jag så här, låt oss säga att du är 20, 30, 40, vad som helst. Du kommer leva tills du blir 80 kanske. Förhoppningsvis 90 kanske till och med. Vem vet. Vi säger 90 då. Om du dedikerar 10 år av ditt liv, som jag har planat. Jag har planat att dedikera 10 år av mitt liv till fitness, hälsa, allt det här liksom som jag jobbar med nu. Då kan jag, om jag lägger ner tiden, det vill säga om jag jobbar 10 timmar, 11 timmar om dagen på det här, då kan jag inom de här 10 åren bli topp inom liksom mitt yrke, inom ja, men allt som har med träning, hälsa, motivation att göra. Och sen när jag har gjort det i 10 års tid, då känner jag, okej, nu har jag gjort det här. Jag har lärt mig jättemycket, jag har inspirerat och motiverat jättemånga människor. Jag har hjälpt till och gjort världen ja, men lite hälsosammare. Då kanske efter de 10 åren jag bestämmer mig för att göra något annat. Vad det är, det har jag ingen aning om. Det kanske dyker upp lite senare. Det kanske skulle kunna vara, ja men... Så att jag blir intresserad av att skriva böcker. Jag dedikerar 10 år av mitt liv till att skriva böcker. Så jag gör all research. Nu är det ju lite av ett momentum, lite av ett flow, lite av en compound effekt. Så nu har jag ju en hel del kunskap om träning, kost och sånt. Så när jag börjar skriva böcker, då har jag ju redan vunnit lite tid. För jag har lärt mig lite saker på vägen. Så när jag väl börjar skriva böcker, håller på med det i 10 år, kanske droppa några böcker, nu känner jag mig redo för något annat. Om du börjar tänka så när du är 20 och dedikerar varje decennium fram tills du är 80, då kan du ju leva 6 olika livsstilar tills dess. Förstår du ur det perspektivet? Om du börjar när du är 40, ja, du kan fortfarande leva 4 olika liv tills du blir liksom 80 år gammal. Du kan vara expert inom det här. Du kan ha en stor, grym karriär inom något helt annat. Teater kanske. Sen kan du ha en grym karriär inom något annat du är intresserad av. Kanske mode, vad som helst. På så sätt känner jag bara att ja, men då kan man ha ett väldigt rikt liv. För jag ser lite på det som att jag ser på livet lite som en bok. Du skriver dina egna sidor. Ditt liv är din bok. Varje år är lite som ett kapitel, du vet. Och du vill ju ändå att den här boken ska vara så intressant som möjligt. Du vill ju inte att liksom i slutet på dina dag, när du ska passa ner den här boken till andra generationer och de som är kvar efter dig, du vill inte att de ska ta upp den och bara det här var inte så intressant, jag läser något annat. Du vill ju att de ska öppna upp den och bara känna så här: wow, shit, fan vad coolt liv, fan vad mycket jag kan lära mig utav den här personen, fan vad mycket, du vet. Så ser jag lite på det. Så jag börjar tänka så här, om man bara håller sig till en sak, tror på sig själv och lägger ner tiden, så kan man uppnå så jävla mycket.
Men det är rätt. Jag, en av anledningarna till att jag la ner stand-up, det var också för att jag hade på tok för många bollar i luften. Och det är precis det du är inne på här, att istället man får välja sin tid för vissa grejer. Nu lägger du 10 år på det här och det är rätt. Alltså jag tror att det verkligen är om oss. Jag tror att fel är många gånger är att som mig, det var för många bollar i luften. Det är inget fel att ha 2. Nej. Men du ska inte ha 10 bollar i luften.
Nej, exakt.
Och sen har jag ett eget mål i livet. Det är att jag ska dö med en sak som jag inte hann göra. Då tror jag också att man har ett så här tillfredsställt liv. Att man hela tiden vill antingen uppnå någonting eller ha en destination man vill till. Och jag tror att man ska alltid ha ett mål. Om du dör med ett mål du inte hann med, då har du också haft ett liv fyllt av olika mål.
Ja, precis.
Sen hörde jag ett så jävla bra citat. Jag kommer slakta det lite, men just när du var inne på det med bok och böcker. Så var det en person som sa: problemet med folk idag är att de vill anamma en persons liv och gärna börja leva ifrån kapitel 5 istället för att påbörja från deras kapitel 1. Man ser bara var de är istället för att se var de har kommit ifrån. Och det är också en grej som jag tycker är skitviktig med folk. Se inte bara en person som har uppnått ett stordåd och säga att vad fan, hur lyckades den personen komma dit? Titta också var de började. Ja, men som för dig, liksom, var började du egentligen? Det började på gymmet till och med. Man kan ta det dit bak. Liksom. Sen är det Paradise Hotel. Du hade en bra baktanke med hela din anledning till att vara med. Liksom. Att det var en språngbräda för nya saker. Du utnyttjade det till 100%. Felet är ju bara att folk vill hoppa på en grej och så säger de: ja, för fan vad nice. Ge mig massa jobb nu. Och så är det så här: okej, du är en av 1000 pers som har deltagit i det här i år. Varför ska vi välja dig?
Och jag, exakt. Och jag tänkte likadant. När jag först var med första gången, jag blev ju chockad över all uppmärksamhet som kom. För jag trodde att det skulle vara en språngbräda, men jag räknade inte med att jag skulle kunna kliva in i en butik i Luleå. Att folk skulle bara känna igen mig. Ah, tja, det är Smile. Du vet, jag hade aldrig satt en fot där någonsin. Så jag trodde inte att det skulle vara på den nivån. Men jag tror också att jag var nu tillräckligt... jag hade nog tillräckligt mycket självinstinkt att jag insåg att okej, det finns fler som mig, du vet, man är utbytbar. Vad kan jag komma med som någon annan inte kan komma med? Hur kan jag vara liksom originell? Hur kan jag vara annorlunda? Hur kan jag sticka ut? Hur kan jag hålla mig kvar liksom? Och det är precis som du säger, jag tror att många kanske som är med i olika dokusåpor och nu känner att okej, det enda jag behöver är liksom bli känd och sen är det liksom packat och klart. Men så är det ju inte liksom. Folk bryr sig inte.
Nej, för att det, jag tror att det här är grejen också. En gammal bekant till mig var med i Robinson till exempel. Startade en blogg, så här Robinson skvaller, och sen var bara 3 månader senare hade en ny Robinson kommit. Och helt plötsligt var inte förra säsongen aktuell. Och det rullar bara vidare och vidare och vidare och vidare. Men jag tror det gäller verkligen att ha en plan. Sen om du bara vill vara med för att du vill vara med och kul och få lite status och jag vet inte fan, gå ut och dricka lite drinkbord och ha ett roligt år eller två, men kör. Men jag tror att man får inte vara naiv och tro bara att okej, nu ska jag bli programledare för det här och sen bara sitta och vänta.
Yeah.
Frågar folk dig? Jag tänkte de som är med i Paradise, liksom, frågar om dig, fan, hur gjorde du egentligen?
Ibland. Men sen jag tror också att många inte kanske frågar för att de kollar istället. Jag har ju sett att många tittar istället. Och det tycker jag är bättre. Det är ju bättre liksom att följa någon och kolla vad de gör istället för att fråga vad de gör. Så du, för att kolla handlingar är ju alltid bättre. Om man ser att ja, men jag har nischat in mig på träning, hälsa, fitness. Jag har nischat in mig på det och det har visat sig vara ett bra recept för mig istället för att liksom försöka göra allt. Men sen är det också väldigt viktigt att välja något som är äkta för dig. Alltså varför jag tror att jag har fått in så många klienter och att det har gått bra för mig när det kommer till träningen. Det är för att jag tränade redan innan det. Jag var intresserad av, hade jag varit den enda människan på jorden hade jag fortfarande gått till gymmet 5 gånger i veckan. Jag hade fortfarande ätit hälsosamt. Jag hade inte brytt mig. Om jag var den sista människan, det är inte som att jag bara, okej, nu kan jag slappna av, nu kan jag skita i och träna för det är ingen annan här. Jag hade ändå gjort de här sakerna. Så frågan är liksom, vad hade du gjort om ingen fanns? Om alla var blinda eller om du fick betalt i pinnar? Vad hade du gjort liksom? Jag hade fortfarande gjort det här med träning och sånt. Och det tror jag lyser igenom. Folk märker att okej, det här är något genuint. Det här är något äkta. Och det är också det. Är man äkta idag med vad man tycker om, vad man än tycker om, så finns det ju en marknad för det. Mm. För att på grund av sociala medier så når vi ut till hur många som helst. För 20 eller 50 år sedan skulle du inte kunna ha en podd om fiske. Eller hur? Men idag, om du skulle starta en podd och du är sjukt intresserad om fiske och du är intresserad om allting som har med havet att göra. Visst, det skulle inte vara Sveriges största podd, men du skulle garanterat ha en bra bas med människor som bara älskar det du gör, för de är intresserade av det. Och det skulle du kunna få in sponsorer som har hand om olika fiskegrejer. Du skulle kunna göra det lite till ett lifestyle-märke och bara leva på din passion. Det tycker jag är någonting som är jävligt underskattat idag, som faktiskt sociala medier har gjort möjligt. Och det är en positiv aspekt med just sociala medier, tycker jag.
Mm. Jag tycker det är lustigt, för jag har halkat in rätt mycket på brädspel senaste tiden.
Ja, men jag har sett, vad heter det här spelet du spelar väldigt mycket?
Jag spelar Go.
Go. Jag har aldrig testat Go.
Go är, alltså det är jättegammalt. Uh-huh. Jag tror inte man har så här, det finns historier om när det kom. Och det är väl, jag tror att det är, jag vet inte om det är 2500 eller 4500 år gammalt. Jag vet
jävlar,
inte.
Jävlar, så gammalt.
Det handlar om att man är
från svart. Asien, eller hur?
Ja, uh-huh. Man har svarta och vita stenar. Svart går alltid först. Och det handlar om att omringa. Och det är då på ett rutigt plan. Men man lägger det på mittpunkten av strecken. Så man lägger det inte i fyrkanten, om du förstår vad jag menar. Okay, om du tänker en schackbräda, så ställer du istället på liksom linjen.
Mm-hmm.
Och då har man så kallat friheter. Så varje streck är en frihet och man vill ta bort alla friheter.
Exakt.
Så om det är en sten, då vill du omringa den med fyra stenar och då försvinner den stenen.
Precis.
Och det handlar om att skapa territorium. Att omringa och skapa territorium. Grejen är bara att när du har en bräda som är 19x19 med 361 intersektioner, då blir det helt plötsligt en oändlighet utav möjligheter.
Många kombinationer.
Det är helt galet. Så att reglerna är de simplaste i hela världen. Du ska omringa din motståndare. Grejen är bara att ytan du jobbar på är så pass stort så att det är ett extremt abstrakt spel. En sten som du lägger kan vara avgörande 100 drag senare.
Men, så då börjar ni med lika många stenar?
Man har lika många stenar, exakt.
Och börjar stenarna på brädan eller brädan är tom redan?
Brädan är tom. Så man lägger ut en sten och sen...
Och när du omringat din motståndare, är den stenen din då?
Ja, man fångar den.
Så i slutet man ska man ha fler stenar?
Nej, det handlar om att ha mest territorium egentligen.
Mest territorium, så du ska täcka mest av de här rutorna.
Precis, du ska se till att stänga in och ha så pass mycket yta som möjligt i det här då.
Ja.
Och jag vet att först när jag spelade så tänkte jag bara, vad fan är det här? För jag fattade ingenting, jag blev omringad hela tiden, alla mina stenar blev uppkäkade. Jag började studera spelet lite, jag började spela mer och mer, till slut började jag fatta lite grann.
Okay.
Lite grann. Jag vet att jag var på Stockholms Go-förening här för några veckor sedan och spelade. Yeah. Och då sa jag bara, jag är fortfarande i det här stadiet att jag förstår egentligen inte vad jag gör. Och då säger han bara, ja men grattis, du kommer snart förstå mindre.
Okay.
Det är liksom lite på den nivån. Men jag håller på med det, jag spelar otroligt mycket och jag försöker studera en hel del Go också.
Men en bra Go-spelare måste alltså då vara väldigt kreativ, eller hur? Och tänka flera steg framåt.
Jättemånga steg framåt. Det här är alltså klassat som en av de fyra nobla arterna i Asien, tror jag. Jag vet inte om det bara är Kina och Japan, men det klassas som en av de fyra nobla arterna. Och den ena är då till exempel att vara konstnär, sjunga, kunna göra konststycken, sen Go, och så tror jag kalligrafi. Så det är bland de fyra, så riktigt nobla människor, då spelar man Go. Mm-hmm. Och det är en, liksom, du blir högt placerad i societeten om du är bra på Go.
Men eftersom, hur länge har du spelat?
Jag började, jag tror att det var i december.
Okej, så du har ändå spelat ett tag nu då?
Uh-huh.
Men, eller tre månader, fyra månader. Men då måste du också lära dig olika mönster var du ska börja på brädan. För att eftersom i schack har ju pjäserna olika mycket makt.
Exakt.
Så drottningen har ju mest makt. Men här har ju inte pjäserna mer makt än någon annan. Men det måste ju finnas sektioner på brädan som är dyrbara än andra.
Exakt, det är det till som är med territorium. Man börjar oftast upp i ett hörn. Mitten är det ingen som startar på.
Varför inte?
Det kallas som dödsdömt.
Det är så, va?
Så man börjar med upp i ett av hörnen. Men inte högst upp i hörnen, utan du börjar på liksom linje 3-4 eller 4-3. Börjar på, så väljer man då där och så startar man och så börjar man omringa varandra. Och första sektionen kallas väl för försäkring. Tror jag är startet på spelet. Sen är Josekis och dessa mönster som dyker upp. Och då gäller det mer att döda stenar än att kanske eliminera dem. Man ser till att stenen inte har något liv där.
Okay.
Och det handlar om att skapa ögon.
Okay,
så att man har du skapat ett nät som har två fyrkanter där i, då kan du inte ta död på de stenarna.
Nej,
har den fångat sitt territorium.
Mm.
Sen har de bygga. Men det finns mycket otroligt mycket filosofi också. Det finns massa så här proverbs som det kallas inom Go. Och jag kan säga att det här har ändrat mitt synsätt på ganska mycket. Jag har till och med börjat se fighting och min kommentering ur ett annat perspektiv efter att spela Go. Just för att jag har, eftersom att jag har blivit bättre. Man jobbar ju i rankingsystem också. Mm. Så att bälten och sånt från karate kommer egentligen från Go. Man börjar med 30 kyo, jobbar sig upp till 1 och sen har du dan. Sen har du danrankning upp till 9.
Okej.
För att då förstå styrkan på en person. Jag enligt Go Online där jag spelar så är jag just nu för 25 kyo. Och det kan vara skittydligt när jag möter någon som är lite sämre än mig, för då kan jag slakta dem totalt. Jag ligger alltid steget före, jag checkar upp alla stenar. Sen möter jag någon som är 2 rankar högre än mig, och då är jag den som blir slaktad alltid uppäten, ligger alltid 2 steg efter och blir så här skitfrustrerad. Och det är så jävla, att se det har varit så tydligt för mig att fan, nu förstår jag verkligen, jag har verkligen fattat det här med att ligga steget före.
Mm.
Jag har kunnat förstå det innan, men nu har så här, insikten har fallit på plats.
Mm.
Så nu är det så tydligt när man lägger ut en sten och så vet jag att så här, jag ligger steget före dig. Det spelar ingen roll vad du gör nu.
Nej.
Jag har ändå fångat dig här. Jag har redan lurat in dig i det här hörnet. Du kan göra vad du vill. Yeah. Jag kommer ändå checka upp dig. Jag kommer ta bort dina stenar. Jag kommer äga det här territoriet innan du är klar. Och det är, som sagt, det är, jag trodde inte det om spel. Och jag mässade Ola från Go-butiken, för han fixade lite Go-brädet till mig.
Finns det en Go-butik?
Ja, ja, det gör det. Go-butiken.
Okay.
Har de. Och där kan man checka Go-bredden och sånt. Så jag skickade till honom igår. För vi har spelat online och vi ska spela igen. Så han har guidat mig jättemycket. Han har hjälpt mig otroligt mycket vad gäller just Go då. Och då skrev jag ett sms till honom. Bara, fan, jag börjar se grejer ut nytt perspektiv. Det är så jävla häftigt. Men han sa det också tidigt. Så sa han att... Vad han sa? Han bara, om du verkligen fastnar för Go på riktigt, då har du en livstid att lära dig. Liksom, för att man blir aldrig färdiglärd.
Nej.
Det är sånt otroligt djup. Och just när du drar schackparallellen så vet jag att det finns folk som proffs, alltså, som har gått från schack till Go. Men det finns inga Go-proffs som har gått från Go till schack.
Nej, okay.
Och det har att göra med att en schackbräd utspelar sig på en 8x8. Mm. Mycket mindre spelplan. Det minsta Go-brädet är 9x9.
Oh, jävlar.
Sen är det 19.
Schack är ju, ja, exakt. Jag har aldrig spelat Go, men jag spelade faktiskt väldigt mycket schack när jag var yngre.
Ja.
Konstigt nog. Jag spelade väldigt mycket kort och jag spelade väldigt mycket. Jag var mästare i min skola på det här, vad heter det nu? Man får en liten grej man håller i och så är det kanske en 16 rutor, ibland är det 30 rutor och så är det, ska det bli en bild. Och så ska du liksom fixa det så här. Du ska dra de olika.
Just det. Det är det här som ett pussel där det fattas en bit.
Exakt, det är exakt. Det kanske är 32 rutor, men det finns bara 31 bitar. Och så ska du röra om det tills du ser den här bilden som kanske föreställer en hund till exempel. Den hade jag rekord på i min skola. Den gjorde jag så extremt fort så att alla blev helt så här, wow. Så jag tror faktiskt att sådana grejer, nu gick jag ju 1, 2, 3, man var ju fan skitliten. Men jag tror att sådana grejer... boostade en på något sätt.
Absolut.
Vi gjorde en mycket kreativare än vad behövde tänka på lösningar. Vi hade ju lite fördel på det, så sätt att eftersom jag var kid på 90-talet i slutet på 90-talet och början på 2000-talet så fanns ju inte den här teknologin, så vi spelade ju inte, jag spelade inte så mycket spel i alla fall, utan det var ju liksom så här, ja, men antingen så höll man på med kort eller så höll man på med schack eller så höll man på med denna, du vet, när man var liten. Så det var, på ett sätt tyckte jag det var bra, så jag kan tänka mig att om man börjar spela Go när man är liksom ung, att man säkerligen utveckla en kreativitet.
Ja, de säger det att Go, jag för mig att det är schack, har jag för mig, det, där kan man se att den strategiska delen i hjärnan liksom stimuleras. Men i Go har jag för mig att det både är, det är den strategiska såklart. Sen vill jag säga både intuition och kreativitet.
Mm.
Tydligen intuitionen, det är väldigt intuitivt spel tydligen. Så det är inte bara strategiskt. Inom många gånger så kan folk få frågan, varför la den där? Nej, men det kändes bara rätt.
Mm.
Det är inte att det är så, det här är det perfekta draget för att jag vet ur rent strategiskt perspektiv. Utan man, det är väldigt mycket känsla att det här är det jag kommer behöva göra.
Skulle du kunna göra en podd som bara handlar om Go och Rubiks kub och schack och
sådär. Ja, det har ju varit, alltså jag vet inte om jag skulle, så här, jag skulle kunna göra ett avsnitt om det. Jag vet inte om jag skulle kunna göra bara en podd som handlar om det. Men det är det, där har vi det här med att lära sig mer saker, lite jag var inne på. Rubiks kub var en grej, ett år vill jag lära mig Rubiks kub. Jag har fortfarande kvar, jag jobbar med Rubiks kub. I år har jag bestämt mig för att jag vill lära mig Go, jag vill in och få det här kreativa, strategiska, intuitiva och jobba med den biten. Jag försöker alltid att lära mig en ny sak per år, och det är på ett sätt för att hålla min så här kreativitet och, vad ska man säga, vetgirighet och lärdom igång hela tiden. Jag vill alltid lära mig nya saker för att stimulera hjärnan på det sättet.
Jag vill, vad jag hade velat lära mig med, det är måla. Jag ritade väldigt mycket när jag var yngre. Jag brukade, jag brukade säga, mina första businesslektioner lärde jag mig genom ritningen. Jag brukade rita, då var det Pokémon som minne. Jag brukade rita Pokémon på rasterna och jag ritade väldigt bra. Så då, sen sålde jag liksom ritningarna för 5-10 spänn till mina klasskompisar. Så fan, man var typ 7-8 år gammal. Men jag hade velat ta upp det igen, men istället för rita, måla liksom. Mer för att för att jag tror att det är också väldigt avslappnande.
Absolut.
Man får liksom vara lite så kreativ och sånt. Så det är någonting jag funderar på, liksom ta upp lite som en hobby, du vet.
Ja, fan, det tycker jag. Där har vi, om man går in på meditation och meditativt, enligt mig är det en meditativt att måla.
Verkligen.
Att stå, det är bara köpa en liten ram och testa. Kör några färger och börja jobba lite mer. Jag tror jag definitivt. Skönt sätt att hitta avslappning också, tror jag. Släppa bara allt och bara börja måla och hitta grejer där inne.
Faktiskt.
Vad mer vill du lägga till i ditt liv?
Det är så mycket. Men jag har ju sagt att jag har en bra vision över hur jag vill att mitt liv ska sluta i alla fall. Jag ska vara väldigt gammal. Jag ska bo på en stor herrgård. Antingen någonstans i Italien eller någonstans i Juggan, typ i Bosnien, någonstans var jag är född. Ska ha en stor herrgård. Ska göra mitt egna bröd och ost och vin. Och sen ska jag bara sitta, käka bröd, käka ost, dricka vin och skriva. Det är liksom vad jag har en vision i huvudet, och det är så det ska liksom, det är så det sista kapitlet kommer att vara. Exakt. Så sen fram tills dess vet jag inte, men jag har en riktig så här, men det ska vara en nice liksom vingård där vi har bröd, ost och man kan liksom sälja lite mer så här lokalt. Men lite finare grejer liksom, lite finare grejer som först kanske blir uppskattade, du vet, när man har lämnat och gått vidare. Och så ska jag skriva liksom memoarer. Så ska det vara.
Ja, men nice. Jag har också, jag vill gärna bo i Spanien. Det är min slutdestination.
Spanien,
köpa hus i Spanien. Exakt. Och bo. Så det är lustigt att för typ så här 4-5 år sedan satt jag och tittade väldigt mycket på villor i Spanien. Och så tänkte jag, fan, jag måste ju bo där varmt året om. Så Teneriffa har bäst värme året om. Och då blev jag så, fan, vill jag verkligen bo på en ö? Jag började bolla lite. Fan, alltså, jag kanske ändå har lite av det här fastlandet. Att jag vill ändå kunna komma in liksom, om jag vill.
Fattar du, lyxigt ändå att kunna ha den tanken. Vill jag bo på en ö? Det är så sjukt.
Jag vet, men det där jag tror också, jag tror att det här, många begränsar sig i den och så tänker de, gud, ett hus, det kommer inte jag ha råd med. Och så bara är det slut.
Nej, alltså det är definitivt.
För jag har inte pengarna idag att köpa ett hus, men jag är så här, jag kommer ha det sen.
Jaja, definitivt.
Det ska jag ha.
Jag tycker du ska satsa på en hel egen. Köp en egen. Jag ska äga Teneriffa, ska jag kalla den.
Exakt.
Paul de Valle Island.
Det kommer bli en hel ö. Men fan, det ska bli spännande att se vad framtiden har att erbjuda för oss båda. För jag känner, vi gör ju en helt intressant resa. Jag känner, det är alltid skitkul när vi sätter oss och,
ja, verkligen.
Och för jag blir själv inspirerad av att lyssna på dig. Så jag fan, jag måste fan hem och sätta mig och börja jobba lite mer.
Fan, vad kul att höra. Och det är alltid roligt att vara här och hälsa på hoppas att jag får komma tillbaka igen någon gång och prata. Och förhoppningsvis hittat på nya grejer till dess.
Ja. Nu kommer du få komma in innan det har gått 100 avsnitt till. För jag satte ju upp ett mål där att jag skulle göra 100 stycken unika röster. Det var ju verkligen min plan. Och det var några gånger där jag kände att fan, jag skiter i det. Men så klev jag över 50 och sen hade jag gått över 60. Jag bara, nu kan jag inte ge upp. 40 gäster till ska fan kunna få in. Och sen fick jag det. Och nu är du är officiellt avsnitt nummer 108 i ordning.
Yeah. Så. Och du måste ju också, det, om någonting måste också geta en, precis som det här vi pratar om, det måste ju geta en grym självsäkerhet när det kommer till att podda, att du sa till dig själv att du skulle göra 100. Du tvivlade, du ville ge upp, men du gav inte upp. Och här sitter vi och gör avsnitt 108. Mm. Det är ju sådana grejer som bygger det här som vi snackar om själv. Att, och modet att, ja men fan, kan jag spela in 108 poddavsnitt? Varför skulle jag inte kunna ge mig in på det här och bli bra på det här? För att om du jämför det här avsnittet med ditt första avsnitt, så gissar jag ändå på att det är stor skillnad.
Ja.
Så det är sådana grejer som bygger ju liksom det här självförtroendet, ger en liksom kött på benen och att man vågar hoppa på något annat också.
Ja, men det var lustigt, kul att säga för Mattias som, vi har klippt det segmentet, men det var några som kom in här och hämtade en grej. Så vi blev lite distraherade när Niklas Ide och Mattias kom in. Men jag hade ett snack med Mattias faktiskt och då sa han det att det är stor skillnad på dina poddar från i början och idag. Och det är såklart, det förväntar jag mig och det var ett av mina mål också. Det året när jag började så var det att jag skulle bli en bättre intervjuare.
Ja.
Att kunna jobba med det redskapet, att lyssna, och sen på vägen har det hänt, fan det har hänt mycket. För jag gör ju inte bara den här podden, jag gör MMA-podden också. Där exakt. Är vi uppe i, jag tror, nu har vi inte numrerat specialavsnitten, men jag tror vi är uppe i en 70 avsnitt. Jag tror vi släppte avsnitt 56 i de som är numrerade, men jag tror också att vi har gjort en 10-15 specialer. Så
precis. Ni podd, alltså. Måste vara Sveriges största MMA-podd, eller?
Ja, det skulle jag nog säga att vi är. Mm. Sen vet inte jag... Jag vet faktiskt inte riktigt hur många andra MMA-poddar det finns som jag ska välja. Jag vet att det finns några som gör, men jag vet inte om de släpper både visuellt och så då. Vissa vet jag gör program som de sen lägger som podd också.
Ja, precis.
Så jag har ingen aning. Men låt oss säga att vi brukar säga att vi är galaxens största, så ja, vi fortsätter köra.
Det är ni, eller det kommer ni säkert bli i alla fall.
Exakt. Men fan, om folk redan inte följer dig på din resa, var hittar man Smile?
På Instagram heter jag Smile Now. Det heter jag även på YouTube och det är de viktigaste plattformarna jag har. Det, Instagram kommer leda till det andra liksom. Det är där jag delar med mig av grymma tips när det kommer till träning, kost och motivation. Så om man vill liksom komma i grym form, om man vill käka hälsosamt, så har man, så kan man följa mig, så kommer jag dela med mig av tips. Så jag brukar säga det att visst, jag jobbar ju som personlig tränare, men bara om du följer mig bara, så behöver du egentligen ingen personlig tränare. Du kan få allt liksom du behöver veta bara genom min Instagram till exempel.
För du är inne väldigt mycket. Du kör ju väldigt mycket, alltså så snack, tänkte jag, att du går in och du pratar väldigt mycket på dina stories. Vad har du fått för reaktion på det?
Jag har gjort det länge nu. Jag tror att jag började då första gången jag var och besökte dig någon gång där 2018 och började uppdatera mer, och nu gör jag ju fan kanske lite för mycket, jag vet inte. Men ja, jag tycker det är ett bra sätt att liksom kommunicera med folk. Och man når ut till väldigt många. Och det är ett verktyg som jag tror är väldigt underskattat. Sen gillar jag liksom, jag gillar människor. Så jag tycker det är kul att nätverka och prata och så vidare. Jag har fått bra respons. Dagligen får jag hur många DM som helst som skriver, folk som skriver fan, tack så jävligt alltså tack så mycket för allt du delar med dig av. Jag har gått ner 15 kilo bara genom att följa dig liksom, och sådana grejer ger en bra liksom boost att det här funkar, det här man gör, det går hem hos folk och det hjälper och så vidare. Så jag tycker det är häftigt faktiskt.
Ja, men fan vad kul, jag följer ju allting du gör och ja, nu körde vi den där filtergrejen också.
Ja, det var kul.
Vårt liv.
Det finns ju ett nytt filter ute på Instagram nu som har gjort lite tufft för gymmen och alla hälsokosttillskott, alla företag som håller på med mat och så vidare. För det här filtret har ju gjort det möjligt att liksom vara brun året runt och aldrig behöva träna.
Man blir smooth. Nej, men återigen, supertack. Och vi ska definitivt se till att det inte går 1,5 år mellan våra poddavsnitt, utan det här ska vi se till att få till mer frekvent och oftare.
Ja, super, kul att vara här.
Ja, och om ni inte redan följer, in och följ Smile och fan alltså, det här är ju verkligen ett avsnitt som jag hoppas att ni blir inspirerade av. Så om ni har blivit det, dela det jättegärna på era sociala medier och dela det med era vänner, för Smiles inspiration, ja, den måste cirkulera ut till massorna. Med det säger vi tack för den här gången.
Tack.
Hej då.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.